Del.
Eller möjligen ADU är ju då podden som handlar om Malmö, som görs av Malmö, som görs i Malmö och som görs med två av Malmös, vad är vi, cirka 350 000 medborgare. Mm. Jag som heter Kalle Lind och mitt emot mig den oförlikneliga Jeanette Vante Rosengren. Välkommen tillbaka till Studio 12, Arpa.
Tack, tack.
Minns du vad vi pratade om i förra veckan? Eller förra programmet som släpptes för två veckor sedan?
Då pratade vi om Varnhim.
Vi pratade om Varnhim och det är många som har responderat på detta. Vi pratade ganska mycket om en musikstudio som heter Extensive Music.
Ja. Yeah. Du pratade om den. Jag lärde mig av dig. Jag kunde inget om den.
Nej, men nu vet du vad du behöver veta. Men du vet fortfarande inte var den låg.
Nej.
För det var ju höljt i viss dunkel.
Just det.
I de artiklar jag har hittat med intervjuer och sådär så förstår man att journalisten har gjort en deal med dem att inte skriva ut den exakta adressen och sådär. För där skapades ju då musik som låg på listor över halva världen bakom en oansenlig port. Och adressen, eftersom det inte finns längre, eller rättare sagt, studion är nog nedlagd. Bolaget finns nog kvar i någon form. Men mycket tyder på att den låg på Fredriksbergsgatan 7A.
Mm-hmm.
Enligt Malte adressen lika glamorös som ni beskrev den. Många andra gissar att den ligger, att den låg på Ringgatan 3.
Mm-hmm.
Jesper Larsson har skrivit ett långt mejl här.
Medeltids Jesper.
Precis. Han resonerar här liksom att för det stod liksom, när Jonas Grönlund på Sydsvenskan var och besökte den här studion 2008 så skriver han att den låg mellan en snabbmatsrestaurang och en bilmekaniker. Och Jesper har nu suttit med diverse kartor på nätet. Och så vitt han kan säga så finns det en och endast en adress i grannskapet som stämmer in på den beskrivningen, nämligen Ringgatan 3. Bilmekanikern finns kvar, även om det nu såler för sig som biltvätt. Och snabbmatsrestaurangen skulle kunna vara Palazza Grill-lokalen. Men den ligger ända framme vid torget, varför jag lutar åt att nog snarare syftar på lokalen som nu inhyser Dalsud. Och gått igenom ett antal inkarnationer sedan 2008. Bland annat har Lars Hector och David Kallos drivit en krog som heter Röda Nejlikan.
Ja,
och när jag först hittade dit, gissade Jesper, var det nog en Vespa. Hur som helst, och det här med Ringgatan 3 kommer från flera andra också. Kristina skriver, nu lyssnar jag på avsnittet där ni bland annat pratar om inspelningsstudios på Värnhem. Ni spekulerar vad studion Två bröder hade och där ett flertal jurdiskolåtar spelades in låg. Jag bodde på Malmgården 1998-2012 och såg då Dr. Bombay i full mundering gå in i en lokal på Ringvägen. Den delen av gatan som vette mot Värnhemstorget. Jag har alltid tänkt att studion låg där. Men det här med att alltså Ringgatan 3 är det flera som har skrivit. Men samtidigt så känner jag att de som påstår att det är på Fredriksbergsgatan 7 bakom en plåtdörr som ser ut som en soprumsdörr bredvid Tangokompaniet.
Ja, ja.
Jag känner att de har lite mer auktoritet när de påstår det.
Okay. Och det kan inte vara så att den har legat på två ställen?
Så skulle det kunna vara också.
Mm.
Så skulle det kunna vara. Men ja, nu vet vi det.
Ja, men det är inringat i
eventuellt, med viss säkerhet eller viss sannolikhet var en studio som har som spelat alltså, stor roll inom sin genre. Där spelar alltså inte bara Dr. Bombay utan också Arash och...
Just det.
Vilka det mer nu var vi nämligen ja, Günther och
ja, precis.
En handfull till såna här låtar som spisas på After Beach och på stora arenor i Tadzikistan och sånt.
Coolt faktiskt.
Ja, men lite är det ju. Det är inte den musik jag har spisat mest själv. Det ska jag ju villigt erkänna.
Men inte jag heller, men många andra har ju.
Ja, och jag är lite road av det. Det finns någon sorts tingeltangelfaktor som gör... alltså det finns någonting som är hedonistiskt i hela genren som jag tycker är ganska lätt att tryckas med av. Ja, lite mer återkoppling. Daniel Branting skriver: "Hej, ni är underbara." Det är förmodligen dig han syftar på. Flyttade till Malmö 2004 så jag är ingen malmöit. Första besöket i Malmö 6 månader innan jag flyttade ner så passerar jag med bussen från Triangel till Rönnen via Värnhem. Då sa jag till mitt sällskap, fy fan vilken håla. Jag ser dem, jag har bott på olika adresser. Bla bla. Jag lärde mig uppskatta Värnhem, kanske för att den har en liknande rough feeling som min tämligen gråa uppväxtort Strängnäs. Och så skägggissar han att det här produktionsbolaget låg på Ringgatan 2.
Aha, ja, okej. Okay.
Och så skriver han också, jag bodde nyligen på Håkanstorp i samma bostadsrättsförening som Kung Bosse.
Ja, så säger det. Ja.
Har ni pratat om Håkanstorpstorget nu? Det har vi inte gjort.
Nej, det har vi inte.
Jag vet inte om Håkanstorpstorget håller för ett helt eget avsnitt. Alltså just själva torget.
Nej, kanske inte, men hela området kanske.
Håkanstorp är ju en sån här stadsdel som är ganska dunkel för dem av oss som inte bor där.
Mm.
Men det kanske är någonting för
det fanns ju gamla ärevördiga Håkanstorps bollklubb en gång i tiden.
Ja, det fanns det kanske. Det vet du bättre än jag. Jakob Munkhammar också lite feedback på Värnhemsavsnittet. Han skriver, jag noterar att enligt Malmö stad så rörde sig i stort sett hela Värnhemsavsnittet utanför Värnhem.
Aha.
På Mäklar-Värnhem, ja, kanske, ja. Mm. Frågetecken. Mm. Var en någon till här som skrivit, Arvid skriver, hej Kalle och ofelaktiga vanten. Jag har dragit mig för att skicka in låtförslag till er lista med koppling till Malmö-låtar. Då de flesta av mina förslag skulle ha kopplingar till Rappare i samverkan. Känner du till Rappare i samverkan? Det är ett kluster av olika figurer. Färska prinsen, Arman, Mr. Cool. Han var lite aktuell sommar 2017.
Det
gick drev mot honom som administrerades av Cissi Wallin och så. Och deras otaliga konstellationer. Och de gör ju låtar som inte alltid passar allmänhetens öron. Det är ju uppenbart så, med tanke på sagda drev.
Mm.
Men när jag lyssnar på senaste avsnittet om Värnhem kan jag inte längre hålla mig från att tipsa om gruppen De viktiga skorna. Det är alltså en grupp som, eller en konstellation, det är Färska prinsen och Arman Reinsson. Och deras låt Batman från skivan Varför svälter folk när mat är så gott? Denna låt beskriver precis den stämning som man ibland kan känna när man ser proffsen på Värnhem. Jag skulle säga att just denna låten är den musikaliska motsvarigheten till den Malmöbild som den ofta nämnda Henrik Möller annars är expert på att belysa i sina mycket märkliga men underbara filmer. För övrigt älskar även jag när Vante pratar medeltid.
Underbart, du hör Kalle. Vi är många, vi är starka, vi kräver.
Jag tror ni är tre hittills.
Ja, men tre va?
Men tre är bara början.
Det är just det.
Det är som en gnista kan tända en skogsbrand.
Exakt. Mm. Ja.
Ja, men det om vad vi har pratat om tidigare. Nu ska vi blicka lite framåt. Ska vi dra formalia lite snabbt?
Det tycker jag.
Patreon. Mm. Patreon.com kan man gå in på om man vill. Leta upp Adupod i ett ord med två D på slutet. Tycker man det är krångligt? Det tycker Vant att det är.
Mm.
Men Swish tycker inte du krångligt?
Nej, det kan jag.
Du är väl en sån Swish-tjej?
Jag är... Ja.
Du är en sån som ofta säger, men jag swishar dig.
Ja, det gör jag.
Du tar notan så swishar jag dig.
Absolut.
Och då kan man swisha då. 123-052-1088. 123-052-1088. Det är helt frivilligt. Det här är bara för att om man liksom bara vill visa sin goda vilja. Om man tycker att den här podden eventuellt inte bara är värd att lyssna på utan också att pröjsa för.
Just det. Och det, faktiskt är det så att jag måste säga det. Jag träffar en vilt främmande man approcherade mig på min egen gata häromdagen.
Nej.
En ung, tjusig man med hund.
Så pass.
Ja. Och från ingenstans, jag menar mitt, du vet hur det är, mitt utseende. Det är inte så att, det är lite som Carl Bildt. Det är dörrarna på Konsum öppnar sig. Kanske inte alltid när jag kommer.
Ja, det är du som säger det.
Ja.
Och jag sa visst inte emot.
Nej. Men han frågade om jag var jag. Och det kunde jag ju inte neka till.
Nej, du är ju du.
Jag är ju jag. Och då så berättade han, liksom, tackade han oss för den här podden.
Mm.
Och menade att han hade flyttat ner från Stockholm för några år sedan och hade lärt sig stan på grund av det. Jag blev jätteglad.
Ja.
Jag tänkte, då kan du också bli det.
Ja, men det blev ju såklart. Alltså det här, när det kommer olika mejl med vänliga ord och sådär, det är ju jag som blir så generad av att sitta och citera dem. Men vi vill verkligen understryka, där är jag rätt säker på att jag talar för oss bägge. Vi är såklart oerhört glada för alla former av tillrop och goda vitsord. Det är om detta. Vi ska idag prata om en Malmö-profil.
Ja.
Det gör vi ju ibland. Mm. Pratar om människor som antingen har sina rötter här och eller har varit verksamma här.
Mm.
Och nu ska vi prata om Lars Humble.
Ja.
Det, jag anar att det är ett namn som inte får alla att ropa, ja just det, längre.
Nej, så kan det vara.
Men han är ju en av de största som har stått på det som nu heter Malmö Operan.
Mm.
Alltså, han har stått på Malmö Stadsteater och han har stått på det, både Malmö Opera och Malmö Stadsteater och nya Malmö, alltså alla scener.
Ja, ja.
Och varit en av de stora där.
Absolut.
Och han ryckte sig från oss ganska nyss.
Mm.
Och vi tänkte väl nu då försöka liksom teckna en bild av Lars Humble, hans liv och hans värv.
Mm. Absolut.
Ska vi börja på medeltiden?
Men så gammal var han inte, Lars Humble. Han var född 1941.
Jo, men jag tänker att du vill börja med någon anfader.
Ja, jag har gått igenom hela Humble-släkten. Nej, idag räcker det med 40-talet.
Vet vi någonting om var namnet Humble kommer ifrån?
Nej, jag vet inte det.
Jag tror han... Nej, ingen aning. Men jag tror många förväxlar honom med Lars Amble.
Ja, just en annan skådespelare.
Ja, och ytterligare några förväxlar honom kanske med Alf Hambe.
Ja, just det. Vis diktare med mera.
Ja, men Lars Amble, han var liksom stockholmare. Han hade visserligen, det är lite lustigt då, för Lars Amble hade ju sina rötter i Skåne, men var verksam i Stockholm. Lars Humble hade sina rötter i Stockholm, men var verksam i Skåne.
Just det.
Lars Ambles mamma var ju Marita Marke, primadonnan från Tomelilla.
Just det.
Lars Amble, han är inte heller ibland oss längre, men han jobbar mycket med Magnus och Brasse och sådär på 80-talet. Lars Humble, däremot... var från Stockholm, från Kungsholmen.
Ja.
Vad vet vi om hans tidiga år?
Alltså jag vet inte särskilt mycket om hans tidiga år. Jag vet faktiskt inte särskilt mycket om honom förrän han kommer till Statens Scenskola i Malmö på 60-talet.
Jag vet lite grann.
Ja, berätta.
Han hade en kompis som han började umgås med i 10-årsåldern som hette Sixten Härgård.
Jaså.
De två var bästisar och bundis från... tidiga år. Sixten Härgård blev ju sen alltså internationellt stor modeskapare och trendsetter och en sin tids, jag vet inte, liksom, sin tids Mikael Bindefeld skulle jag säga, 70-talet. Han var så när han levde stort, Sixten Härgård. Han designade mycket unisex uniformer och dräkter och hade stora, jag tror han designade glasögon också. Han hade en särskild modell och mycket sådär angorapälsar och sånt. Det var hippt, skiftet 60-70-tal. Han hade period, i alla fall sitt kontor på Operakällaren, alltså vid ett bord på Operakällaren.
Ja, ja.
Och de två var polare och Sixten växte också upp på Kungsholmen och i boken om Sixten Härgård, han dog ju i AIDS.
Yeah.
Han var den första som, inte den första som gjorde det, men den första offentliga personen i Sverige som gjorde det. Och han hann ju gå ut med det också.
Just det, och han gjorde ju sådana där, till och med sådana där, nästan inom citattecken, skämtfilmer om det här, om sig själv och...
De låg i anslagstavlan, alltså det här lilla informationsblocket som SVT fortfarande för övrigt sänder. Sixten Härgård med ganska dyster uppsyn säger, det går många Sixten-historier just nu.
Mm.
Har ni hört den här?
Mm.
Vet ni varför Sixten Härgård är så finklädd? Det är för att han snart ska gå bort.
Mm.
Det man inte vet och förstår, det skämtar man om.
Mm.
Skaffa upplysning istället. Och så stod numret till AIDS-jouren.
Just det.
Var väldigt starka små filmer där. Han var ju liksom tämligen utmärglad.
Mm.
Och jag vill minnas att han dör 87 någonting. Och den här boken om honom, den är liksom skriven precis på slutet. Carl Otto Werkelid är hans spökskrivare. Och det är liksom tydligt att den här boken ska bli färdig innan Sixten har liksom försvunnit.
Mm.
Och där träffas i boken om Sixten Härgård så arrangerar de liksom en lunch, en sillunch med Humble och Härgård som är väldigt trevlig. Men där de liksom vilar också den stämningen att alla vid bordet vet att det här är sista gången.
Ja. Mm.
Så det är vad jag har luskat ut om Humbles tidiga år.
Mm.
Sen så förekommer på många ställen i uppgiften att han träffade sin man, John Olof Jola Ericsson redan 1963.
Ja, just det. Det har jag också läst.
Då är han alltså 22. Mm. Och de var ju alltså... denna Jola dog förra året.
Ja, precis.
Och de gifte sig 2006. Ja. Och så. Så att,
ett långt liv tillsammans, ja.
Det finns någonting vackert i själva när man bara på de årtalen, tycker jag. Man, alltså, de träffas 1963. Mm. 60 år senare dör den ena och sen väldigt korta på dör den andra. Mm. Jag tycker det.
Ja, det
jag behöver inte mer information än så. Jag tycker det står så mycket mellan raderna.
Precis.
Men hur som helst, han kommer till Malmö 60 något.
Ja, vad är det? Är det 66 och han går väl ut 69, va?
Han går ut scenskolan 69. Jag noterar att du och jag har skrivit ut samma...
Ja, just det. Det här klassporträtten. Eller från...
Av avgångseleverna från Malmö scenskola då, 1969.
Ja, det är ju intressant när man ser alla de här namnen.
Ja, det är ju en som jag känner igen från Albert och Herbert.
Mm. Thomas von Brömsen.
Och inte minst från Lust och Fägring Stor, om vi vill ha Malmö-kopplingar.
Absolut.
Honom har vi nämnt tidigare. Vi pratade om Malmö stadsteater. Så han var ju med i den här uppsättningen och de satte handklover på bomorna.
Marabals, precis.
Precis. Som
spelade han mot Kristina Kalin, hette hon ju då, Kamnort senare, som också gick i samma klass här.
Just det, Gagga.
Gagga.
Som du har gett ut böcker av. Mm. Som handlar en om Bullen och en om...
Och en om Mitt Malmö stadsteater.
Just det. Den.
Och en postum som handlar om huskuror, men det är något helt annat.
vi ser också Kristina Stenius.
Ja.
Hon hamnar ju sen på Göteborgs stadsteater. Mest känd som Lena Strid i Hem till byn.
Just det.
Helena Kallenbäck ser vi där. Hon har man också sett i massa tv-program. Jag minns henne från Storstad. Hon spelar med Thomas Laustiola. Hon spelar Joas mamma i den första filmatiseringen eller televiseringen av En komikers uppväxt. Ja.
Och en annan sån där såpa hon var med i också, va?
Ja, med stor sannolikhet. Det är sånt namn man känner igen.
Spelar någon tuff lady.
För mig att hon var ihop med Stig Olin.
Ja, det var hon. Hon var gift med honom till och med.
Det var väl typ 50 år mellan hon skillnader och så. Men...
Jag tror, de var gifta i en 10-årsperiod eller någonting sånt där. Men, och då var hon ju ganska ung och han lite äldre.
Ja, nej, men det var ett tjusigt sätt att uttrycka det. Han var lite äldre. Mm. Det är som du där, kommer du, vet du vilka Ulf och Kicke var?
Nej.
Ja, det associerar nu fritt bland olika offentliga gaymän. De hade fest.
Ja, så fest, Kicke. Ja, Kicke Sturefjö. Ja. Ja,
den är Ulf Lundqvist, den äldre av dem. Han dog ju också alldeles nyss. Mm. Och de två, de hade ju ett inslag i Aftonbladet söndag då de var hemma hos olika kändisar och trakterade fest. De var festtraktörer. De kom liksom, donade in hos diverse, så Lill-Babs och Lasse Berghagen och så, ställde till fest.
Ja.
Och jag råkade någon gång se, det låg på Aftonbladets webb, deras födelsefirande. Mm. Där Jan-Olof Strandberg och Anita Wall läste en födelsedagsdikt. Och jag minns då den här frasen: är Uffe den äldre? Jag är nästan förälder.
Ja, jag förstår.
Vi associerar.
Ja, jag hör dina associationer.
Ja, och sen har vi Sölve Dogert. Han var väl också på Malmö stadsteater sen och var med.
Absolut, var han det. Han var ju med i, vi kommer väl till det antar jag, men en av de första uppsättningarna som Humble var med i var ju Oss pojkar emellan.
Ja, just det.
Det var ju sin band. Som vi också har pratat om.
Ja, precis. Men en pjäs som handlar om ett gäng homosexuella män och utspelar sig i en sån här fräck...
New York.
Ja, townhouse. Townhouse, ja, precis. Som alltså sattes upp redan 1970. Mm. Var nog järvt.
Ja, men absolut. Och Annika Lundgren där, jag vet inte om hon är verksam fortfarande, men förutom att hon var skådis på Stadsteatern i väldigt många år så var hon ju också sambo med Ricky Bruch.
Det hedrar henne, höll jag på att säga. Eller hur? Det tror jag var en heltidssyssla.
Ja, Gagga berättade ju en rolig historia om det, för att Annika Lundgren är ju en liten späd människa.
Och det var inte Ricky Bruch.
Och det var inte Ricky Bruch. Och någon gång så hade hon väldigt svårt att fick parkera sin lilla bil. Det är någonstans vid ungefär där Karlskronaplan någonstans. om jag minns det rätt. Och då kommer Ricky ut och lyfter in bilen istället.
Ja, jag är inte hundra på att det är en sann historia.
Nej, men det är en bra historia. Och det kan ha varit fler än Ricky. Alltså det kan ha varit så att han, om det var några stycken så hade inte det varit.
Men vi ser lite grann att Ricky tar den under armen.
Ja, det är lite den bilden jag får.
Det är man
Ja, det är, man kan få in Ricky Busch överallt.
Ja, det är, alltså, där är en Malmö-podd och han är ju en gammal MA-iare.
Ja.
Så att han bör nämnas. Det är något av det finaste den här stan har frambringat.
Absolut.
Han var på många sätt inte klok, men det måste man inte vara.
Nej.
Vilken tycker om folk ändå.
Ja, absolut.
Ibland kan det till och med vara ytterligare ett skäl att, inte att tycka om folk.
En stor profil, inte minst.
Men vi tittar alltså på avgångsklassen från 1969.
Mm.
Jag känner igen även Magnus Nilsson. Han var med i en tv-serie som heter Clark Kent som gick på 80-talet.
Mm.
Han poppade upp i biroller i olika svenska tv-serier.
Mm.
Men det här är väl en ganska typisk avgångsklass. Några känner man igen, några inte.
Mm.
En del vet vi hamnade inom institutionsteaterna och en del blev fria själar.
Mm.
Och Lars Humble hamnar ju då på ganska snart va? Efter examen.
Direkt,
så anställdes han på Stadsteatern.
Jag tror hans första, eller jag vet att hans första, för jag har själv skrivit här, för jag ber citera honom.
Ja.
Lars Humble skrev så här: jag kom direkt från scenskolan och debuterade på stora scenen vid 25-årsjubileet 1969. Det var en midsommarnattsdröm med dekor av Jörgen Fågelqvist. Den var delvis i plast och där fanns marschaller, så det var ett ständigt krig med brandkåren.
Ja, intressant. Han var ju med också på när samma hus sen firade 75-årsjubileet 50 år senare.
Det vet ju du, för där stod ju du med hög hatt och var vacker.
Ja, precis. Vi kan väl komma dit sen, för att jag skrev en liten dikt till Humble då, som jag faktiskt har skrivit ut. Den var inte så bra som jag ville minnas att den var, men jag kommer att ta den ändå.
Det är, ja, det är klart
en cliffhanger. Så att det är i 50 års tid, och till och med lite mer, så är det här hans modersskepp. Han är ju Skåne väldigt trogen.
Ja.
Jag har suttit och gått igenom hans biografi och sådär. Han har ju gjort en del tv, han har gjort lite film och så, och han har gjort gästspel på många teater runt om i Sverige och Norden.
Mm.
Men det är väldigt tydligt att han hittade ett hem i Skåne.
Precis.
Jag tror han bodde i Barsebäck.
Mm. I början när han kom hit så bodde han på Lugnet. Ja, det gjorde väl rätt många.
Ja, som de väl gjorde, ja, precis. Ja. Alltså, då har man ju förstått att det var... Alltså, när jag kom till Malmö i slutet på 90-talet så var ju Möllevången dit. Vi unga som hade någon form av konstnärlig ambition eller någon sorts idé om att vi vill leva det bohemiska livet, det var det ju Möllevången.
Mm.
Men Lugnet verkar väldigt mycket ha haft den platsen då.
Mm, precis. Jag vet att det var många kollektiv där med just med skådespelare, och Gaga själv bodde med Claire Wikholm och några andra, och jag tror det var billiga lägenheter nära till skolan och sen nära till jobbet och nära till bullen.
Mm, inte minst.
Men han bodde också på Rådmansgatan i det här superfina huset som där Kin Long ligger. Alltså fast den,
ja, nästan nere vid triangeln. Yeah. Alltså, vid triangeln. Mm. Det är alltså på andra sidan av Sheraton, Scandic, Hilton.
Mm.
Ja.
Och sen vet jag inte exakt när han flyttade till Barsebäck, men där har han väl bott ganska länge, tror jag.
Och Stadsteatern, alltså det som nu då är Operan, det var där han som var verksam då under 70- och 80- och 90-talet.
Ja.
Och fortsatte vara. Alltså det är inte så länge sedan han gjorde sina sista roller.
Nej, absolut.
Han var med i Kinky Boots som ju var jättesuccé.
Visst. Cindy Lopers.
Precis.
Ja.
Alltså så var hon i Danielsson såklart satt upp på Malmö Opera för några år sedan. Han gjorde ju också... Ja, vi kommer väl dit. Men han gjorde ju också vad jag liksom tror var en barndomsdröm, eller som liksom åtminstone en ungdomsdröm. Han spelar ju Karl Gerhard.
Just det.
I en föreställning som Malmö Opera Eller Malmö stadsteater. Nej, Malmö Opera.
Det var, på turné, ja, precis. Ja, precis. Den gick runt på olika. Den var ju bland annat i Eslöv, du. Eslövs medborgarhus.
Ja, det gläder mig.
Runt i hela Skåne. Ja.
Och det var för övrigt inte första gången Lars Humle spelade Karl Gerhard.
Nej, han har gjort det innan, ja.
Ja. Ja, men han, alltså, hans filmografi är ju ganska kort.
Ja.
Alltså, han har inte gjort...
En film om Sara Leander, är det inte det?
Nej, men om Moa Martinsson.
Ja.
En annan av Karl Gerhards väninnor.
Ja.
Som gjordes 86 med Gunilla Nyros som Moa. Och där spelar Humle Gerhard. Och det är en av hans ganska få filmroller.
Ja, ja.
Anar man att han på något vis... Det var viktigt för honom att få spela. Man får den känslan eftersom... Alltså, så när han gjorde föreställningen, jag blev nog erbjuden hit igen, då vill jag minnas att han sa det i intervjuer, så att det här har jag velat göra länge.
Ja, men det kan man ju förstå. Det är ju liksom, det måste ju vara en drömroll.
70-talet.
Mm. 70-talet. Får jag citera Gagga?
Ja. Alltså,
jag tycker det är så roligt.
Kristina Kamnert, före detta skådespelare som var vid Malmö stadsteater i många år.
Ja. Det här är början på 70-talet då. Thomas von Brömsen, Sölve Dogerts, Lars Humle, Annika Lundgren, Claire Wikholm och jag ville dela loge. Det blev en väldig uppståndelse i påkläderiet. Nej, det går inte, sa Gullan, som då var den som var ansvarig för det här. Det hör till saken att man hade ju könsseparerade loger annars.
Mm.
Vi stod på oss och fick med oss Maj-Lis Heinrich, chefen för damskrädderiet, i denna underbara strid. Hon skickade Alexander till oss som påklädare. Han var galen i teater, använde lite mer än stöd makeup och stank mer parfym än franska hovet och var underbar. Personalen på Malmö stadsteater var hängiven. Det fanns inget lagom. Valentin på sminket gick upp för att be om löneförhöjning men fick istället en sänkning med 50 kronor i månaden. Teaterchefen Gösta Folkes argument för det var att Valentin var så lojal och verkligen älskade sitt jobb. Och när Lars Humble gick upp i samma ärende så sa Gösta: men Lars, du är så begåvad och du älskar teatern. Du skulle inte kunna leva utan den, och så får du ju så stora roller.
Ja. Det här med påkläderna är ju ett kapitel för sig. Jag gick in i... Lars Humble hade ju en väninna som heter Marianne Mörk.
Just det.
Och hon skriver ju ganska mycket i sina memoarer som kom för några år sedan. Ett surr mellan brösten.
Mm.
Hon skriver mycket om Lars Humble. Man vill liksom citera mycket.
Mm.
Men när hon skriver om sig själv så skriver hon så här: jag har nog gjort 100 roller, regisserat, turnerat, bantat minst ett halvt ton, legat naken under Peter Jöback, kysst Lillbabs, brutit benet på scenen och ofta kissat på mig. I 14 år levde jag med en alkoholist. Jag grät, gömde sprit, brände sprit, hotade, drack med honom, lurade honom och bad. Inte kunde jag rädda honom, men Lars Humle räddade mig. Det är en första liten hint vi får om relationen de två emellan. Hon skriver sen om sitt hem då. Mitt hus kallas för Bunkern i Bunkerflostrand. Det är hermetiskt tillslutet. Hit vågar sig ingen utan att fråga. Om någon ändå tittar förbi, då öppnar jag inte. Min bästa vän Lars Humle gjorde det en gång. Han hade varit hos frisören i Malmö och ville vara lite spontan, som han sa. Jag svarade: gärna spontan, men inte hos mig. Han fick åka hem igen.
Och då ska man höra till saken att de här två var liksom bästa kompisar.
Alltså, enligt, de pratade alltså telefon flera dagar i veckan, ja. Liksom långt in på nätterna, beskriver hon också. Men hon säger också: ja, min enda riktigt nära vän Lars Humle träffar jag mycket sällan. Jag nästan till aldrig.
Mm-hmm.
Men vi hörs över telefon flera dagar i veckan.
Ja, det kanske var, jag menar, när de väl båda var på Operan och teatern samtidigt så träffades de väl hela tiden, kan man tänka, så att de lärde känna varandra väl.
Ja, precis. Och det var också, skriver Marianne, väldigt mycket Lars Humles förtjänst att hon som tog steget från att vara en i kören till att få de stora rollerna. Hon skriver väldigt varmt om honom. Lars Humle är rolig, ärlig och rak. Han tillhör verkligen inte de som överöser en med beröm. Han kan istället säga: fladdra inte med händerna, har du fått en stöt eller? Ta ner dem och gå normalt, människa. Han är lite hård men vill väl. Tack gode Gud för det. Jag är likadant mot honom. Och så, fortfarande hörs vi på telefon flera gånger i veckan, sent på kvällen, ibland in på natten sladdrar vi med varann. I början pratar vi om kollegor och roller, men numera det mest om mediciner. Det var tack vare honom jag fick min första stora musikalroll. Det var 1982, en internationell regissör som hette Danja Krupska skulle sätta upp en musikal som hette Kungen och jag. Lars Humle spelar Kungen av Siam, och han hade tipsat Danja om Marianne Mörk med repliken: om du har tid, kolla in tjejen med näsan, hon har något. Och så skriver Marianne vidare: näsan, ja, jag hade enorma komplex för min näsa som ung. Och det finns något roligt i det där, att de hugger på varandra. Man förstår liksom att det har inte alltid varit liksom vänligt i den bemärkelsen, utan det har, man förstår, det har rått men hjärtligt.
Men en jargong liksom, ja.
Mm. Ja, det var väldigt mycket. Vid något tillfälle när de spelade mot varandra i My Fair Lady, så säger liksom, utan att han tänkte på att hans mikrofon var påslagen, sa han lite privat, men så det hördes ut i publiken: så vacker du är, Eliza, men du har glömt att ta av dig läsnäsan. En annan gång, när jag kanske hade lagt på lite för mycket brunt puder för att skugga nästippen, mötte han mig med orden: men kära du, har du doppat näsan i O'boy-burken igen? Lars är helt gränslös, ja. Jag hör det. Men jag älskar honom för hans ärlighet. Ja, det återkommer hon till hela tiden. Dels hans rakhet och dels hans absoluta kvickhet. Och sen var du inne på olika kläd eller påklädare. Det är ju ett kapitel för sig. Nu citerar jag återigen Marianne Mörk här. I Malmö fanns en välkänd påklädare, Kurt Rosqvist, Kuttan.
Just det.
En bestämd man med liten klack på skorna, blonderat hår och guldkedjor runt handleder och hals. Han var väldigt feminin och en underbar arbetskamrat. Kuttan kunde stolt visa sin bakdel i de tajta beige byxorna och säga: titta, jag har Parisröv idag. En påklädare såg inte bara till att scenkläderna finns på plats, utan såg också hålla dem hela och rena. Kuttan gjorde som han själv tyckte och kunde vara riktigt bitchy. En gång hade en kollega lovat att ta med sig plommon till Kuttan, men glömt bort det, och som straff fick han spela i otvättat flera dagar.
Jag tror det var han som bara hängde ut kläderna och vädrade dem, va?
Kläder som egentligen skulle till kemtvätt hängde Kuttan sonika ut på balkongen för vädring, såvida de inte tillhörde hans favoritskådespelare Lars Humble var en av dem. Kuttan höll också reda på de blommor och presenter som lämnades in i garderoben och sen skulle vidare. Att hans skådespelare, alltså de han klädde på, stod med flest buketter vid applådtacket, såg han som en av sina främsta uppgifter. Så om han fick veta att jag hade blommor som väntar, rusar han in till Lars: nu har kärringen buketter igen, två stycken, vad gör vi? Och då säger liksom Lars Humle: ta vad fan som helst, jag måste ha något. Så Kuttan tog snabbt fram en tom champagneflaska, slog in den med aluminiumfolie så det skulle se lite tjusigt ut, virar runt pappblommor som han hittade hos scenograferna. Allt för att Lars inte skulle vara utan blommor när föreställningen var över. Helst skulle Lars ha mer än mig förstås. Min påklädare, skriver Marianne Mörk, Gulle, kunde gömma mina blommor i logen för att sen ge dem till mig precis före applådtacket, bara för att få se Lars förvånade och uppenbart besvikna min. Vilket var lika fantastiskt underbart vackert varenda gång.
En underbar tävling liksom. Men alla medel är tillåtna.
Ja, det är väldigt roligt. Jag kommer ytterligare ett citat som jag inte vill undanhålla någon. De spelar Singing in the Rain 2010. Och då råkade Lars Humble skada två kotor i min ryggrad. Lars skulle komma springande mot mig. Jag satt i en regissörstol med bara tyg för ryggen. Men han trasslade ihop sina fötter och landade så hårt på mig att jag for bakåt med en riktig smäll. Det sa verkligen pang när ryggen träffade golvet i hög fart. Jag kunde inte andas. Smärta var som eld i ryggen. Publiken trodde förstås att det hela var ett inplanerat stunttrick. Lars försökte rädda situationen och ropade till skådespelarna: dra upp kärringen så vi kommer vidare. Efter 2 minuter var det gudskelov paus och jag bars ut. Lars fattade allt. Han såg hur allvarligt det var, men kunde ändå inte låta bli. Dog hon eller spelar vi andra akten? Frågade inspicienten.
Ja, det är så bra.
Jag blev så sorg och riktigt gott humör av den här satans bitchighet. Det är väldigt, väldigt roligt.
Men du, där är en fortsättning på den också.
För att, ja, så, jag missat den.
Vad som händer sen, det är att hon blev röntgad, ja. Och det sa du väl, att hon hade fått förskjutningar då, ja, på 3:e och 5:e kutan.
Just det.
Så då fortsätter Marianne Mörk. Jag tog en kopia på röntgenplåten och satte upp spegeln vid hans sminkbord. Och så skrev jag: tack så mycket för igår. Han fattar ingenting.
Ja, men han är ju... Alltså han är ju skådespelare vid teatern. Men han... jag förknippar honom främst med hans insatser i diverse musikaler.
Ja, just det.
Jag såg honom när jag var i 10-årsåldern, mitten av 80-talet, såg honom i Cabaret.
Ja.
Då han ju då var konferencieren.
Precis. Han har gjort alla de här stora.
Ja, professor Higgins i My Fair Lady.
My Fair Lady, ja, precis. Och han har gjort flera gånger.
Ja, det tror jag de har satt upp. Jag tror han har varit med i 3 olika uppsättningar.
Ja.
Och så har han spelat Von Trapp i Sound of Music.
Just det.
Och så, alltså, de här...
Och nu var det inte så hemskt många år sedan han var med i Dr. Zhivago när Sanna Nilsson var där och sjöng.
Han var ju också med i Ola Salos uppsättning av, eller det var inte han som regisserade, men han översatte och spelade Jesus, såklart. Mm. Då spelar Humle Herodes.
Ja.
Det är ju ett väldigt speciellt nummer i den föreställningen. Herodes har bara en entré, han har bara det numret. Och det är ett väldigt flamboyant och liksom extravagant och väldigt liksom komiskt nummer. Jag vet att både Gardell och Babben var tillfrågade att göra den rollen.
Yes.
Men de tyckte kanske inte det var värt att bo i Malmö för att göra en entré. Nej. Men Humle gjorde den, och han gjorde den med bravur.
Mm.
Med någon slags peruk, så att han har hämtehår.
Just det.
Vilket jag tycker var en väldigt rolig detalj. Så sjunger han så här fraktfullt om: säg mig, judarnas kung.
Ja, det är lite så här 20-tals, lite Charleston-aktig.
Ja, men visst. Den bryter lite grann mot liksom rockoperan som musikalen är i övrigt. Och är ett väldigt showigt nummer.
Mm.
Han är väldigt spydig, Herodes, mot Jesus. Liksom, gå på vattnet om du kan.
Mm.
Och så... Så det gjorde Humle. Och sen minns jag ju honom också från, om vi nu är på min barndom, han var ju med och gjorde Brell.
Ja, en föreställning som går rakt in i hjärtat.
1983 tror jag vi är på, så ska då alltså den belgiske chansonartisten, kompositören och sångaren, exekutören Jacques Brell hedras med en föreställning. Där Tommy Körberg och Eva-Britt Strandberg är de stora namnen.
Yeah.
Men Lars Humle och Nina Gunke, som väl också hade någon bakgrund från Malmö Stadsteater, de var också med i den här uppsättningen som gjordes på Göta Lejon i Stockholm.
Precis.
Och var jättesuccé.
Yeah.
Så då var han i Stockholm och i privatteatervärlden.
Det spelades in en skiva också som är väldigt bra. Där han har några egna låtar, och sen gör de ju några tillsammans, vet jag.
Alltså Tommy Körberg hade ju sjungit Brell. Jag tror att den första svenska Brell-översättningen är den som Hasse och Tage gör vid Molins fontän, som kommer 76. Men uppenbarligen så kände Tommy Körberg att det fanns någon sorts, att han ville liksom jobba vidare med det uttrycket, det här väldigt expressiva uttrycket som är ganska osvenskt.
Yeah.
Alltså man tittar på, det är en fröjd att titta, jag kan ju inte ett ord franska, men om man tittar på Jacques Brel när han är i gasen, det är ju en man som fäktar och sliter och så drar ut sitt hjärta. Så sångerna handlar säkert om att han bara ska gå till Ica och köpa en tandborste, vad vet jag.
Ja, men precis, och han, även om du hade kunnat franska ibland, sjöng han väl också på flamländska, så att det är ju ännu svårare.
Ja, det är... Alltså, jag tror det är lättare för att läsa flamländska än läsa franska i
för sig. Det håller jag med om.
Men där var Humle med, och det är egentligen den enda jag vet att han har gjort på teater utanför Malmö Stadsteater.
Och den, gick inte den också på turné? Eller?
Säkert så. Alltså, det var, alltså Brell var het där åren 83-84 någonting. Mm. Och på jag nämnde att han spelar Karl Gerhard då i den här, det är ju en biopic då som heter Moa, som handlar om Moa Martinsson, och Karl Gerhard har en ganska liten roll i den filmen efter vad jag förstår. Han var med lite så här tv-filmer som Richard Hobart gjorde.
Mm.
Men Hobart var ju vid, alltså Malmö TV.
Mm.
Och gjorde innan han började göra som biofilm, så gjorde han sådana här 50 minuters dramafilmer som heter Ålder är okänd.
Mm.
Som jag tror fick rätt mycket internationella tv-priser och sådär. Han var ju som, ansågs väldigt lovande innan han satte igång sitt stora
just det.
Dödssynsprojekt.
Precis. Men jag tänker att han, det är klart att du använder, men det finns ju många skådespelare på Malmö Stadsteater tillgängliga.
Mm.
Och det var ju likadant mitt första möte med Lars Humble, utan att jag då visste liksom vem Lars Humble var. Det var ju när han spelade den här en oerhört snorkig kyp, eller nej, kanske hovmästare i det absolut första MP Möller-avsnittet.
Ja, ja, ja.
Ja, när Skogan och Nisse Alrud går på och ser Sylvia Vrethammar på Kronprinsen och, ja, och inte har bokat bord. Och de blir liksom sådär överlägset föraktfullt behandlade. Och det är oerhört långa scener. Så Humle har liksom halva det avsnittet, va? Där han pratar just franska med Möller och Skogan, som ju mer pratar möllevångska. Liksom. Ja, det blir missförstående kring menyn, kan man säga.
En språkförbistring.
Ja,
ja, ja. Ja. Han var också med i en TV4, jag tror deras första dramasatsning som heter Rosenholm.
Mm.
Som var en såpopera, alltså, mm. som är så här, det som alltså, Rederiet, Tre Kronor, mm. Varuhuset, de här 50 minuters avsnitt med lite intriger, så det som utspelas på ett stuteri. Jag tror det spelas in på Örtofta slott, om jag inte missminner mig. Lars Humble, jag såg alla den här, jag hade inte fyran vid tiden. Jag har fått höra i efterhand att Humble spelar någon sorts häradsbetäckare.
Mm-hmm.
Han var en god skådespelare, men inte så god. Det var liksom, där har jag hört från folk som fanns i teamet att han lyckades liksom inte lura någon. Att
det var damer som var...
Nej, det så långt sträckte sig inte hans som karisma eller hans gestaltningsförmåga.
Nej, men...
Det finns ett ganska tydligt liksom, HBTQ-tema alltså, genom många roller och så han gör genom hela karriären. Och som sagt, tidigt spelar han med de här.
Ja, men liksom redan 70 där med Oss pojkar emellan och sen så Karl Gerhard i... När var detta, sa vi 2017, va?
Ja,
och... Det är en rolig, jag måste säga, när jag såg den här med min väninna, den här Jag blir nog aldrig bjuden dit igen, som gick ju på verkstaden, den här lilla scenen på baksidan, så var Fatima på plats.
Och hon var det?
Ja.
Det var på premiären alltså?
Precis, och blev uppbjuden på scenen efteråt och fick blommor och motta publikens applåder. Hon var ju också med i pjäsen, även om hon inte syntes, alltså...
Hon nämns.
Såklart, hon nämns och finns med.
Ja, för de som inte vet vad vi pratar om då. Mm. Karl Gerhard, revykung, estradör etc. I efterhand så har man som utifrån de kärleksbrev han skrev till Göte, hans sekreterare, chaufför, allt i allo. I efterhand har man förstått att Karl Gerhard var ju inte en ensam adoptör, utan det var ju två pappor som denna Fatima Svensson, som hon hette som barn, han träffar henne när hon uppträder i Köpenhamn, där hon och hennes syskon får visa upp sig för att de har svart hud på Stig Lamers Tivoli-teatret. Och den här föreställningen Karl Gerhard är ju såklart centralgestalten, men han är inte ensam på scen, va?
Nej, det här är ju egentligen ur Götes perspektiv.
Ja, just det. Ja. Det är så det är.
Och han var ju betydligt yngre.
Ja, 30 år yngre.
Ja. Och de levde tillsammans i väldigt många år. Och mot slutet hade de kanske inte en kärleksrelation längre, men de var fortfarande partners liksom i allt vad som rörde. Och inte minst föräldrar till Fatima fortfarande.
Ja. Nej, men de träffades 1946. Göte var fattigpojk från Enköping som på något vis som har liksom drabbats av den här teatersjukan som han förstår att han inte var ensam om. Och får liksom följa med Karl Gerhard som är ute på turné. Och enligt Karl Gerhard var det från och med den dagen när Göte följde med sällskapet. Då vände det. Fram till dess hade det varit fiasko. Men nu började folk komma. Så att Göte blev liksom maskotten. Och från den dagen så var de inte ifrån varandra en dag på liksom 15 år. Eller så. Och Göte flyttade sen in och bor hos Karl Gerhard när han sen då adopterar. Och Karl Gerhard är ju 50 plus när han adopterar lilla Fatima. Och så. Och det här finns i den här pjäsen, men ganska i höjd med den pjäsen gjordes det en annan Karl Gerhard-pjäs som Richard Wolff spelade i Stockholm och Thomas von Brömsen återigen i Göteborg som tar upp lite grann samma relation, men som alltså är två helt olika föreställningar. Det är därför jag blandar ihop dem
lite i mitt huvud. Det kan man absolut göra. Och Fatima, man ska ju säga, hon blev också skådis sen ju med, gifte sig med Gösta Ekman och...
Ska jag dra den anekdoten som jag har rätt 1000 gånger, men så tycker jag är så fascinerande.
Det ska du.
Att när Gösta Ekman träffar den här Fatima Gerhard som hon heter då. Och då är alltså Gösta 21 och hon är väl liksom 16 eller så här, 22 och 17 säger jag vet inte mer. Och så har han som sin pick-up line. Vi är ju nästan släkt. Alltså, på vad sätt? Ja, men min farfar hade väl ihop det med din pappa? Det är väldigt sällan. Det är väldigt få av oss som har möjlighet att någonsin fälla den repliken.
Nej, den är fantastisk.
Men detta för oss fram då egentligen till operans eller stadsteaterns. Det är ju så jävla rörigt i den här stan att alla institutioner...
Folk får hålla reda på det själv.
Ja. Men det som firade 75-årsjubileum 2019, det var ju hur som helst själva byggnaden mitt emot Magistratsparken som byggdes som stadsteater.
Ja.
Men sen från och med någon gång på 90-talet, vi var först musikteater och sen opera. Då var det en kavalkadföreställning. Helene Sjöholm var där och sjöng fantastiskt och andra var där och sjöng nästan lika fantastiskt. Lill Infors var där och var fantastisk.
Ja.
Jag nöjer mig med det omdömet. Mm. Men då skulle då Humle komma in och göra några Gerhard-kupletter. Och då påar jag honom med en liten dikt som jag hade för mig. Det var mycket bitchigare än vad den var. Jag blev lite besviken när jag hittade nu i mina anteckningar. Men jag tänkte, jag skrev den bara för ett tillfälle.
Mm.
Så jag kan väl få bara dra den här. Så att så var det lite mer lönt att jag en gång har suttit och skrivit ihop det.
Precis.
1969, om jag inte minns fel, var det igår. Men när jag slår i almanackan står att det gått 50 år. Då spelade han Shakespeare på den scen där jag nu står. Ett bedårande barn av sin tid, med tjockt och äkta hår. Men likt de andra gamla fina märkena av idelhög bouquet så blir han bara bättre för vart år han får vara med. Nu står han i kulisserna och väntar på entré. Nej, nu står han i kulisserna och väntar på succé. Som Karl Gerhard tänkte han nog inte bli bjuden hit igen i pjäsen om revykungen och Göte, Gerhards vän. Nu hade Humle spottat ut för allra sista gången, men hej på dig du gamla primadonna, du är åter välkommen. Ja, det var det. Det var mest att det var en massa...
Jag fick lite rysningar faktiskt.
Ja, den som kan sin Gerhard kände kanske igen lite citat som smugit sig in på raderna. Jag hade för mig att den var... Att den skulle vara bitchigare. Men
den var väldigt fin och kärleksfull. Han måste ha blivit glad.
Jag vet inte vad han blev. Jag vet att Ronny Danielsson som regisserade att han... Ja, jag får ta den här till Lars och höra om det är okej. Okay. Och så kommer han tillbaka. Ja, det är okej. Okay. Det är allt jag vet.
Hur tongångarna gick, det har du ingen aning om.
Nej, jag har ingen aning om vad.
Ja, men får man en dikt skriven till sin person så...
Ja, ja.
Ska man väl vara glad.
Ja, det ska man kanske. Nåväl.
Ja, det var vackert.
Tack, tack. Ja, men...
Jag tänkte fråga om jag kunde få berätta lite om Tribadernas natt. Apropå HBTQ-temat som vi har varit inne på.
Ja, precis. P.O. Engqvists pjäs om triangeldramat. Strindberg, Siri von Essen och Marie...
David eller David.
David, ja. Mm. Ja, just det. Ja. David.
David. Ja, han var ju dansk för det. Ja. Som ju... som ju sattes upp, den skulle först enligt avtal ha premiär på Dramaten då. Men Malmö stadsteater kom ganska snabbt därefter och det är Gaga som skriver det här som var med. Och Lars Humle spelar Strindberg, Gaga spelar Siri von Essen, Kåre Sigurdsson spelar Kive och Brita-Lena Sjöberg spelar Marie David. Det är fyra personer då. Och den här pjäsen handlar ju om en repetition av Strindbergs pjäs Den starkare på Dalmarteatret i København. Detta är 1889. Och de här tre som är skådespelare, alltså Siri von Essen och Viggo Kive och Marie David, repeterar när plötsligt författaren dyker upp. Och då är det så att det är ett väldigt trasigt äktenskap mellan August och Siri, som för Siri har ju också blivit tillsammans med Marie David. Och Strindberg ser konspirationer överallt och hatar Marie. Då skriver Gaga så här: Lars Humble hade en oberäknelig hetsighet i sig privat, samma som Strindberg, tror jag. Den drev oss. Han kunde aldrig ta soufflering utan pratade bara på om vad som helst, fullkomligt trovärdigt. En gång tjatade han om tulpaner i evighet. Du, dina jävla tulpaner, sa. Och Lars hade i rollen som Strindberg en yvig mustasch som var delad på mitten. En kväll så kände han att den ena halvan hade trillat av. Vad göra, för detta är inte komedi. Han började spela egyptisk teater med den mustaschprydda sidan utåt. Replikerna kom som de skulle, men Lars rörde sig bara med den ena kinden ut mot publiken. Nu skulle han vara tvungen att vända på sig för att gå åt andra hållet. Hur i helvete skulle han göra? Vi stirrade glasartat på varandra. Då tog han upp sin näsduk som han alltid hade i översta kavajfickan, indränkt med vademekum, strök bort den andra halvan också och stoppade ner näsduken med mustaschen i bröstfickan. Då började mustaschen leva. Den slank ur näsduken och likt en svala lyfte den så fint upp mot taket i spotlighten, tog en lång sväng i luften, vände och landade så vackert på scengolvet. Publiken höll andan. Brita-Lena, alltså Marie David, satt på sängen med sin cigarr utan att märka någonting. Och det blev för mycket. Lasse tog tag i mig och vi tryckte oss mot varandra för att inte falla samman i ett skratt som aldrig skulle sluta. En kollega som såg den föreställningen kom in efteråt och sa att det var genialt. Vilken fantastisk regi. När vi hade gjort vårt applådtack så stod vi i fickan och lyssnade om det skulle bli något mer. Jag stod närmast scen och Lasse stod bakom mig. Kåre och Brita-Lena hade hunnit ut. Precis 2 sekunder innan publiken applåderat färdigt och skulle resa sig, då knuffar Lars Humble in mig. Och den artiga publiken tvingas då sätta sig ner och klappa lite till. Lasse kom blygsamt efter mig ut på scenen med en min som sa, hon är inte riktigt klok, förlåt henne. Nästa gång var jag beredd, men då hände ingenting. Tredje föreställning var jag inte beredd och då upprepades det. Lasse hade detaljstuderat Barbara Grantzoffs applådtack. Han fick det årets Thalia-pris.
Mm. Ja, men det här är ju en man som alldeles uppenbart trivs på scenen och i rampljuset. Och det är ju en bra sak om man nu väljer skådespelarkallet och skådespelarbanan.
Kan improvisera när det behövs liksom. Mm.
Ja, nej, men det finns ju alldeles uppenbart någon sorts replikföring även när rampljuset är släckt. Mm. Ja, alltså, man ser framför sig att det är sådana här liksom ordväxlingsdueller mellan honom och andra. Ja. Att föreställarna gick kanske ibland liksom fortsatte backstage och att folk samlades och satt vid Humles fötterna. Han fortsatte att vara kvick,
ja,
och spirituell och slagfärdig.
Han tyckte ju inte, vi har pratat om olika roller han har haft där han har sjungit Brel och där han, ja, andra musikaler och sådär, men han tyckte ju inte själv att han kunde sjunga. Han debuterade som sångare i en pjäs som heter Min syster och jag på Nyan.
Mm, alltså det var en nöjesteater.
Ja, och då säger han problemet var bara det att jag kunde inte sjunga. Det fanns 2 toner som jag absolut inte kunde ta. Och varenda gång jag kom till det stället stampade jag med klackarna i golvet så att ingen skulle höra hur jag sjöng. Sådana tricks samlade jag på mig.
Ja, då missar man ju också.
Vad sjöng han nu igen?
Ja, men han var väl, alltså, att inte kunna sjunga, det är ju spännande. Alltså, han var ju, som sagt, han var ju skådespelare.
Mm.
Men, och Malmö har ju som bekant haft en lång tradition av musikteater, så att han, vill man ha huvudroller, så var det ju ofta liksom musikaler och operetter som stod till buds. Så att han Han gjorde, alltså han spelade som sagt My Fair Lady. Det var ju Rex Harrington som gjorde det, honom på film, och han kunde inte heller sjunga.
Nej, nej.
Han pratade istället.
Ja, ja, ja.
Det gick lika bra.
Det gick lika bra, ja.
Uppenbarligen. Alltså det är ju som Gösta Ekman den äldre, som alltså hade ihop det med Carl Gerhard på 20-talet. Han spelade glada änkan, spelade huvudrollen Danilo, kunde inte sjunga. Ibland var han så hes att han visslar partierna, men det gick lika bra. Ja. Det funkar. Det är ju någonting med musikteater som den skådespelare som går in i det gebitet, att de jobbar ju med, kanske inte alltid med att det är så vackert att lyssna på, eller att de är så tonsäkra, eller att de kan ta så höga toner eller så, utan att de gestaltar.
Ja, det är andra uttryck liksom.
De kompenserar det ena med det andra. Mm. Jag tänker ofta på det när jag går och tittar på musikal. Man brukar ju prata om att musikalen står på tre ben.
Mm.
Alltså sången, dansen och skådespeleriet.
Mm.
Att de flesta som står på scen, sången och dansen är det inga som helst problem med. Det är de jättebra på.
Mm.
Det tredje benet tycker jag ofta hänger lite slappt. Ibland rent av amputerat. Så att jag förstår varför man använder skådespelare även när de inte är lika tonsäkra. För att alltså, om man tänker som My Fair Lady, så är det som det är 2-3 timmars föreställning.
Ja.
Det räcker inte med att du kan sjunga och dansa. Vi måste på något vis också engagera oss i professor Higgins. Vi måste, han måste liksom bli en människa framför våra ögon.
Ja, men det är absolut. Sen kunde jag, menar, han var lite självkritisk där. Klart Humle kunde sjunga. Man kan ju lyssna på Brell, finns ju till exempel. Den skivan finns ju på Spotify, det går bra. Det finns ju annat. Herodes sång finns ju också.
Just det.
Ja.
Nej, men alltså, det är klart att det är sång. Men det är också, det är, jag tycker mig höra, om man lyssnar igenom Jesus Christ Superstar-plattan, vilket jag har gjort väldigt många gånger, för min äldste son var väldigt förtjust i den. Vi spelade mycket. Man hör ju skillnad på när Ola Salo och de musikalskolade rösterna sjunger,
ja, ja.
Och när Lars Humble gör det.
Mm.
Jag hör orden bättre när Humble sjunger.
Mm.
Men jag hör också att han pratar liksom fram sången på ett annat sätt.
Mm.
Han är ju som, ah, ah, ah. Det.
Han kan texta, säger det gamle.
Precis, han kan texta och han agerar fram sången.
Mm, just det.
Snarare än sjunger den.
Mm.
Skulle jag nog säga. Jag såg den live också. Jag minns tydligt hans framträdande.
Mm.
Och att det var en väldigt tydlig kontrast till hur en välbehövlig och effektiv kontrapunkt i den här föreställningen. Ja, har vi liksom tecknat en bild av Humle? Jag hoppas att folk har förstått ungefär vem han var och vilken status och ställning han hade. Jag skulle säga att 80-talet är hans prime.
Mm.
Och då han ofta också spelar mot Marianne Mörk.
Absolut.
De är ofta liksom i tandem.
Bärande rollerna tillsammans. Ja, ja.
Mm. Och 2023 dog alltså hans make, och 2024, ganska nyss, dog han själv.
Mm.
2017 fick han av urkonungens hand medaljen Litteris et Artibus.
Just det. Vad är det nu det betyder? För vitterhet och...
Ja, betyder inte litteratur och konst?
Är det så?
För konst och litteratur.
Jag borde kunna det.
Varför det? Är du gammal latinare?
Ja, faktiskt. Ja, men det kan man slå upp. Men det är ju... Jag tror den har funnits sedan mitten på 1800-talet, den här medaljen. Delas ut till människor som har blivit förtjänta därav, liksom.
Mm. Och Humle är alldeles uppenbart då en av dem. Trots att han ju liksom främst var verksam på de sydsvenska breddgraderna, så nådde det ända upp till hovet.
Ja, det är häftigt.
Ja, men,
stor skådespelare.
Precis. Så där tecknar vi en bild, ett porträtt av en i Malmö verksam scenkonstnär. Om 2 veckor då hörs vi, då ska vi prata om någonting helt annat.
Mm.
Vi får se vad det blir.
Mm.
Vet du?
Nej, ingen aning, vet du?
Nej.
Wow.
Ja, vi får prata om det där.
Vi snackar ihop oss.
Men det får väl bli något. Det brukar liksom alltid bli någonting. Plötsligt så har vi går in här och säger, har du någonting? Nej, jag har inget.
Nej. Så bara en och en halv timme senare så...
Något hade vi uppenbarligen. Ja, men vi säger så då.
Mm. Mm.
Fint, hej.
Hej. Allt beror.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete
AB.